Här är Ekonomikollen, är vi tillbaka med Ida och Mattias som svarar på frågor från er lyssnare. Det handlar mycket om den här stora affären som många har framför sig eller bakom sig, eller som man någon gång i livet genomför på något vis när man köper ny bostad. Här har vi signaturen L som har skrivit: vad tittar köpare på först vid en visning, och vad är den vanligaste frågan ni får på visningarna?
Numera så är folk väldigt pålästa när de kommer på visning, vilket är väldigt bra. Så att frågorna handlar väl framförallt om vad det är för typ av grannar. Och vi har ju förmånen att ha med oss just banken på plats på visningarna. Mm. Och de här vanliga frågorna kring ränta och amortering bollar vi istället över. Men annars kan det vara frågor om värmesystem och driftskostnader och lite sån småfrågor kring det. Men folk är väldigt pålästa, så att vi driver väl mer, ställer frågor till dem istället för att det är liksom tvärtom.
Ja, precis. Hur är det då att vara med på visningarna från bankens sida?
Ja, men det är jätteroligt. Man får ju lära sig lite mer om objektet och man får träffa kunderna på plats och svara på de här frågorna de har. Oftast i banken så är det om ränteläge, precis som Mattias var inne på. Och där kan vi bjuda in till en så kallad bolånerådgivning, för det är ju väldigt olika om man ska binda eller ha det rörligt beroende på sin liksom ekonomi och sin, hur det ser ut liksom i familjen. Så det ger vi gärna råd om. Och sen så handlar det väl generellt om ränteläget. Det har ju varit ett läge som både har gått upp och gått ner nu den senaste. Sedan så tänker man väl att 2026 nu, som prognosen ser ut, ska vara ett ganska liksom lugnt år. Så att det är väl lite det utifrån man pratar mycket om med kunden om ute på visningar.
Ja, men man talar detta igen att man ska vara förberedd och så. Men det är nog skönt att ha med liksom på bankens sida just när man är där. För att när man är där så är det gärna då den här förälskelsen kommer och man börjar liksom inreda den redan när man är där, och här kan vi sätta den och här kan vi göra det. Och så får man liksom plocka ner det på en nivå som går att genomföra.
Exakt. Ja, men exakt.
Vi tittar då vidare till när man då har börjat gilla någonting och vill gå igenom en budgivning. För det handlar om när Fanny skriver till oss här: hur fungerar en budgivning? Kan man hoppa av?
Numera har vi en sån marknad så att vi kan, det är inte jätteofta vi får massvis med bud, utan det är väl snarare att kunden är på visning, vill då såklart bli uppringda av mäklare och vi ringer dem, och är det så att man vill lägga ett bud på fastigheten eller lägenheten så måste vi kontrollera att det finns ett lånlöfte. Och finns det så får man gärna lägga ett bud, finns det inte det så kopplar vi in vår bank i detta.
Ja, men precis det som Mattias är inne på. Låneluftet är ju extremt viktigt i den här situationen just med budgivning. Och just att man kanske har en dialog även med banken när man väl startar och går in och lägger ett bud på något. För där är det lite att vi behöver kontrollera objektet och sådana saker i efterhand liksom, för att kunna säkerställa att vi kan låna ut på det. Men där är det liksom att det är ju låneluftet som ger en indikation på hur mycket är det jag kan lägga som bud som högst och alltså vilken ramar jag kan hålla mig inom. Så att det är jätteviktigt. Och, så det är härligt med det här goda samarbetet vi har mellan mäklare och bank, och att vi kan liksom bolla och vi kan liksom hjälpas åt att göra det bästa för kunden helt enkelt.
Ja, sen är det ju alltså ett bud. Inte mer än så i Sverige är du inte tvungen att liksom stå vid det tyvärr. Lite andra länder har andra liksom regelverk. Men kan vi försäkra oss om att kunden har ett lånelöfte och gärna innan visning, så blir ju processen långt mycket smidigare, och risken att känna att man inte vill fullfölja eller att man vill liksom hoppa av är ju långt mycket mindre.
Ja, precis. Nej, men då har man det förberett. Det är väl också viktigt här att ha en diskussion med banken kring hur, alltså, det ligger ute för detta, hur långt skulle vi kunna tänka oss att gå, och sen så liksom försöka hålla den kanske. Så för att om man börjar pusha på den limiten som ni har kommit överens om, det är väl då det börjar bli problematiskt också.
Absolut, det är det. Sedan så kanske det finns förutsättningar att gå över för att det är just det där drömobjektet som man har. Och om det handlar kanske om en 200-300 000 över, det kanske finns sparat kapital eller att låneluftet klarar, så kalkylen klarar att ha lite högre lån. Men någonstans i början så måste man sätta en gräns på vad är det man vill betala för sitt boende. Hur mycket lån vill man ha? Vad klarar man av liksom rent ekonomiskt? För bara för att kalkylen säger att vi kan låna 4 miljoner så kanske man själv inte vill ha mer än 3,5 för att man ska kunna ha en bra levnadsstandard vid sidan om det är så att man har andra nöjen och så som man vill fortsätta med.
Ja. Sen är det väl viktigt rätt också om att flika in att alltså man får ju titta lite utifrån hur länge har du tänkt bo i huset. Vad är det för liksom, ja, men detta är vårt sista hus vi ska köpa. Vi kommer till åren och ja, men då kanske det är värt för dem att lägga lite mer. Alternativt att när vi har tänkt mellanlanda här, vi ska titta efter någonting annat. Det finns ingen anledning att betala mer än. Och ett bra samspel med mäklaren och banken så kan man ju hitta en nivå för vad som passar just den här kunden. Mm.
Ja, låter bra. Låter som kommunikation är lite nyckelord här också på flera håll. Vi ska vidare med fler frågor alldeles strax här i Ekonomikollen. Häng med.